Okej, vem har tagit bort väggen? Det ska vara en vägg här. Och här ska det vara en expedition. Och här ska Nils Pollack sitta och ingen annan. Och så tänkte jag på, jag vill bara säga detta innan jag läser Guds ord. Vem har ställt en palm här? Här ska vara en orgel. Hur länge har det varit så här? Och så vill jag säga att det är lovsångsteamet här framme, va? Jag känner inte igen någon här. Det ska vara Mats Leidö och ingen annan. Jag kände igen en enda sång från 80-talet alltså. Och här ska vara en vägg. Jag förstår inte varför ni har rivit ner väggen. Vad är trappan ner? Det är ju inte klokt. Och där uppe är glasrutor. Och så, det ska vara ett litet bokbord där ute. Och det ska Egon ha hand om ingen annan. Det ska inte vara ett stort och långt bokbord. Och så en stor ljustavla där ute. Jag tror inte att det är sant alltså. Det enda som är kvar från när jag var liten här, det är den här borden. Och det gör att jag överhuvudtaget kan tänka mig att komma tillbaka hit. Och det här korset. I övrigt känner jag knappt igen mig här längre. Jo, ljuskronorna är kvar, vad härligt. Jag tänkte jag skulle tala lite om rädslan för förändring idag. Rädslan att det kommer in något nytt. Rädslan för att det händer något som kanske inte har hänt förut i vår kyrka, i våra personliga liv. En av mina favoritfilmer för barn, ska jag säga då, är Saltkråkan. Och ett av mina favoritavsnitt, det är ju när Malin ska gifta sig med sin Petter. Har ni sett det? Det är en härlig film, för den fanns förr. Och alla är glada. Farbror Melker går och snyltäter ur skafferiet. De är glada, vita kläder, det är vackert väder och skärgårdsstämning. Det är bara en sak som är fel, och det är Pelle. Han är inte glad. Han går och surar. Och varför surar Pelle? Är någon som kan? Jo, därför att Malin ska gifta sig. Det kommer någon utifrån och tar över hans älskade stora syster, som ju har varit som en mamma för honom, eller hur? Men efter ett litet samtal med Pelle, så förstår Pelle att fast det blir en förändring, en ganska stor förändring, så kommer Malin finnas kvar. Visserligen förändrad. Något nytt kommer in som inte har funnits förut. En vägg rivs i hans liv. En orgel plockas bort. Tryggheten skakar. Men något viktigt finns ändå kvar i hans liv. Och det är ingen överdrift att säga att Jesus Kristus kom och förändrade. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare. Han sa till dem: "Följ mig så ska jag göra er till människofiskare." Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och fick då se två andra bröder, Jakob Zebedaios son och hans bror Johannes, där de satt i båten tillsammans med sin far Zebedaios och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Att säga att Jesus kom och förändrade människors liv är ingen överdrift. Han förändrade både bakåt och framåt. Han förändrade i grunden. Han återställde det som var förstört, men han förnyade också. Och den här predikan är faktiskt till för att försöka uppmuntra oss att acceptera förändringar. Våga. Motsatsen till förändring är stagnation och till slut död. Och det finns några områden där förändringar är absolut nödvändiga. Häromdagen, jag vill bara förtydliga att ni var underbara alltså. Jag frågade Lena, har de humor? Ja, de har humor. Ja. Så ni, det var fantastiskt alltså. Ja, bra. Nu förstörde jag mitt eget skämt här. Men jag vill inte att någon ska sitta och vara ledsen. Det var underbart. Det var mycket bättre när jag var liten. Jo, häromdagen så var jag på väg till min expedition i Frillesås. Och jag skulle först lämna in våran lilla Aron på dagis. Men just den dagen så var det faktiskt en så kallad dominodag. Jag vet inte om ni har det här. Men det är att de får träffa den nya klassen som de ska börja i. Och våran Aron ska börja i nollan. Och då lämnade jag in honom där lite snabbt. Och jag skulle precis be mig ner till expeditionen som ska ligga där. Till tryggheten nere i Vallersvikskyrkan. Och kasta mig in i alla papper och allt annat man ska göra där. Men så utanför så stod det en liten skara vuxna som jag inte hade träffat förut. Inte någon av dem faktiskt. Och de stod i en liten grupp. Men så sa de: du, vi ska gå och dricka kaffe nu hemma hos henne där. Vill du följa med? Oj, oj, oj. Vad gör man då? Jag har ju bråttom ner till expeditionen och mina papp. Eller? Här är en grupp föräldrar. Vi ska vara föräldrar tillsammans. I en grupp. I flera år. Och så får vi en inbjudan. Hon är inte ens med i kyrkan. Det förekom nog lite svordomar i den där lilla cirkeln, tror jag. Det var lite opassande sällskap. Och lite snabbt tänkte jag att nu susar vi ner här till Vallersvik och tryggheten. Istället för att stå här uppe vid skolan och en ny grupp människor. Men till slut så tog jag mitt förnuft till fånga och sa självklart, absolut, jag hänger på. Nu visade sig att de här kände varandra lite grann, men de brukade faktiskt inte fika hemma hos varandra. Och de bjöd med mig, som var helt ny för dem, hem till sin baksida. Det var inte städat i huset. Vi fick gå igenom huset. Det låg kläder överallt, precis som hemma hos oss och vilken småbarnsfamilj som helst. Och ni vet, när man kom till baksidan så var det en jättestor altan. Men det var ingen ordning, utan hon ställde ihop två små bord som var oregelbundna och flera olika stolar. Det var alltså inte en grupp, en sån här grupp från Jysk för 4995, det är väl den dyraste där, som stod så där perfekt med de där perfekta dynorna och så en liten duk och så en liten blomster på bordet där. Och så, ni vet, som det ska vara, saftglas med sugrör i. Utan det var så här lite stökigt och rörigt och kaffet var inte ens påslaget. Hur vågade hon? Hur vågade hon? Hon skulle väl ha gått hem före i alla fall oss andra. Hon kom nog till och med efter den första. Hon som bodde där. Var opassande. Och jag som inte har varit där förut. Och det var en fantastisk stund vi fick ha tillsammans. I denna gruppen som jag inte hade träffat innan. Och de var jätteintresserade av att jag var pastor. Och jag försökte också vara jätteintresserad, var jag också, det är jag. Av att de inte var pastorer. Och inte hade någon expedition. Och så utmanade den här händelsen mig och dig också, tror jag. Vågar jag förändring i mina sociala strukturer? Vågar jag det? Det hade varit så enkelt att åka ner till expeditionen, haft tråkigt några timmar och vänt på blad. Det gör inte vi pastorer, ska jag säga. Speciellt inte Robert gör, absolut inte det, det vet jag. Lärjungarna som vi läste om alldeles nyss i Matteus 4. De hade ju en form av trygghet. De hade ett tryggt jobb, eller hur? De hade en fru, hade Petrus. De hade en pappa. Och de hade ett liv där vid sjön. Ett ganska så gemytligt skärgårdsliv, kan man tycka. Och där kommer en man. Hur vågar de släppa in en främling i sin sociala struktur? Som dessutom radikalt förändrar den sociala strukturen. Jo, de vågade detta därför att det var inte vem som helst som kom där. Och därför vågar vi också möta tanken på att riva Ugglumsgården. Där jag tidigare har eldat upp en julkrubba och förvarat mina skidor. Bara tanken på att den ska bort framöver, kanske, vet vi inte om vi vågar. Ni. Bara tanken. Vågar jag möta därför att det är Jesus som står här? Och jag lovar att det inte är Robert som har skickat mig att säga det här. Han vet inte ens om vad jag ska säga. Vi vågar förändring. Vi kanske till och med vågar. Jag tror inte vi vågar det i den kyrka jag jobbar nu och i de flesta kyrkor. Men ni har vågat att till och med förändra musiken så att det till och med ser lite rörigt ut här framme. men på insidan inte rörigt. En andlig struktur, en musik från himlen. Men nu var det de sociala strukturerna, och vi vågar kanske släppa in någon ny, till och med i den kyrk, ni vet, de kallar det för kotterier förr i tiden. Det har inte ens jag hört talas om, så gammal är inte jag. De kallar det för kotterier, när man gaddade sig samman i små grupper vid kyrkkaffet, så fick ingen annan vara med där. Sånt förekommer tyvärr fortfarande. Men med Jesus i hjärtat så vågar vi, tänker jag, släppa in en ny i den. När jag jobbade i Hästra så var jag med om någonting som nästan fick mig att gråta. Vi är fortfarande inne på sociala strukturer. I en bänk i kyrkan, ska jag se ifall det är så här. Ja, nej. I en bänk i kyrkan satt en gammal man. Han satt alltid på samma bänk, och det var alltid tomt på just den bänken. Det var inte den första bänken, det som sitter här ensamma på första bänkarna, utan det var en man. Han luktade lite speciellt. Han hade mycket ovårdat utseende, men han var kristen. Han var född på nytt. Han rökte pipa och cigaretter och luktade lite speciellt, och ingen satte sig vid hans bänk. Och jag var pastor och ska alltid vara här framme, men mitt hjärta brinner för den här typen av situationer. Så alltid när jag var inte i tjänst, eller till och med ibland när jag var i tjänst, så satt jag mig på den bänken. Och vid kyrkkaffet var det ju samma sak. Han satt sig vid ett bord, för han var alltid först. Ingen annan satt sig vid det bordet. Det är inte konstigt att man får tårar i ögonen, men det utmanar mig att tillsammans med Jesus Kristus, som utmanade Petrus och Johannes, sätta mig vid det bordet. Jesus vill förändring i våra sociala strukturer, men inte bara där, utan också i mitt personliga liv. I mitt personliga liv. Efter gymnasiet så skulle jag gå en bibelskola, hade jag bestämt mig för. Och mitt största problem med att gå den där bibelskolan, det var hur jag skulle förklara för dem där hemma varför jag skulle göra det. Hur skulle jag säga? Alltså, om man går på Chalmers, då kan man ju säga att jag går där för jag ska bli ingenjör. Eller om jag går inne på Triumfglass, här inne på Triumfglasslinjen, så kan jag säga till dem där hemma, jag går på Triumfglasslinjen därför att jag ska bli glassgubbe. Men när man ska gå bibelskola, hur ska man säga då hemma? Jo, jag går bibelskola för jag ska bli bibelförfattare. Eller vad ska man säga? Det enklaste hade naturligtvis varit att göra det som jag hade tänkt först. Men i just mitt fall så var övertygelsen stark att jag skulle göra detta. Och jag tror att kristen tro är inte i första hand att gå en bibelskola. Inte i första hand, men i första hand inte att finna mig själv, utan att finna Gud genom det jag gör. Så när jag går på Chalmers eller Triumfglasslinjen, så gör jag inte det för att finna mig själv, utan som troende på Jesus Kristus som förändrar mig personligen, så gör jag det för hans skull. I så fall, vågar jag tänka så efter den här gudstjänsten, att Jesus vill att det jag gör i mitt personliga liv, oavsett om det handlar om utbildning eller vad det än är, han vill förändra mig så att det faktiskt känns ibland. Jag jobbade extra inom hemtjänsten på Lidingö och var i många spännande hem. Och en dag så skulle vi i personalen ha en utbildning i lyftteknik. Är det någon mer som har gått det? Gott. Jag vet inte hur det var för er när ni gick den här lyftteknikkursen. Det var jättebra kurs. Men vi skulle börja den här dagen med någon form av yogaliknande övning. Och jag kände att det vill inte jag. Och det här var alltså flera år efter att jag hade gått den här bibelskolan. Där man liksom gasade upp sig själva. Eller Gud gjorde det. Det var flera år efter, alltså när man hade landat lite grann, va? Jag gick till och med på Kungliga Teologiska Högskolan i Stockholm, där man faktiskt möter mycket motstånd. Men trots detta, att jag inte gick på bibelskolan, utan jag gick på en teologisk högskoleutbildning, så kände min insida att det stämmer inte för mig. Jag kan inte börja den här dagen med någon yogaliknande chakra, vad det nu var för någonting. Det går inte. Och jag fick säga till de andra att jag är ledsen, alltså, men jag kan inte vara med på det här. Jag vill inte börja min dag så här. Nej, då kan du sätta det där borta. Och jag fick sitta på ett bord lite längre bort medan de höll på med olika, vad det nu var för någonting, tai chi eller vad det var. Alltså, om tron blir personlig för mig, så kan det ibland bli så, eller det blir alltid så om tron blir personlig, att jag får personliga konsekvenser i mitt vardagsliv som ibland kan kosta på lite. Kristen tro är inte att finna sig själv, utan att finna Gud. Gud som förändrar. I andra Korintherbrevet 5:17 står det att i Kristus blir vi nya skapelser. Nya skapelser. Ett annat uttryck för att bli en kristen, det är att, som man kanske inte säger till var och varannan som man möter på ICA när man träffar någon kompis: jag är född på nytt. Man brukar inte säga det kanske. Jag är född på nytt. Men det är ett av Bibelns absolut mest intima ord för att bli en kristen. Att bli född på nytt. Och jag hörde Runar Eldebo, teologilärare, tala en gång om att vi behöver bli födda på nytt flera gånger under livet. Det gäller mig som just har blivit 40 år och redan är nostalgiker och drömmer mig tillbaka till 80-talet som jag där jag fick möta Gud. Kristen tro vill förändra de sociala strukturerna och mitt personliga liv, men förändringar kan också ske i min kyrka, som ni fick höra här i början. Och det är inte bara för att man är nostalgiker som man är lite tveksam till saker och ting som händer i kyrkan. Jag tror att det också beror på att jag har gjort stora upplevelser i den här kyrkan. Eller vilken ålder man nu är i. Det man var med om för länge sedan betydde så mycket för en. Så när det kommer in massa nytt, eller försvinner en massa saker som man är van vid, då känns det i hjärtat, därför att man har varit med om personliga upplevelser. Men fastnar jag i detta, om jag fastnar i min nostalgi, så stagnerar min tro och till slut så förtvinar jag. Så vår utmaning som kristna, det är alltid att be till Gud om mod att möta förändringar. Min fru mötte en man i Frillesås som ingen av er kan veta vem det är. Han har tidigare varit mycket aktiv i våran kyrka för länge sedan. Men han berättade för henne, ingen av er vet om detta är, han berättade för henne att han inte kom så ofta nu för att det var ju så många nya. Det var inte liksom, och då frågade min fru så här honom: men vad är det nu i allt detta nya då? Han var emot allt nytt, sa han också. Det är så nytt, det var ju bättre förr, sa han. Vad är det du är emot? Och det kunde han inte svara på alltså, fast han var väldigt intelligent. Jag vet inte, men det är så mycket nytt. Det kommer in så mycket nya människor, det var bättre förr. Han sa detta på fullaste allvar. Och det är väldigt lätt, tror jag, att bli en kristen nostalgiker. Det är det för mig och det är det för dig. Och jag skulle vilja be till Gud att jag vågar i min församling i Vallersvik våga möta den förändring som vi står inför. Jag har sett ritningar nu på den nya kyrkan. Jag har sett ritningar, det är spännande. Men det kommer också bli lite för spännande för en del. Och så kanske det finns andra kyrkor också som har det. Det blir lite för spännande. Men vågar jag förändring? Vågar jag förändring i gudstjänstlivet? Vågar vi ha en sån här gudstjänst egentligen där vi bara sjunger lovsång och lyssnar på predikan? Det är som ungdomssamlingar 1988. Och så kanske det är fortfarande här. Vågar vi möta en sån gudstjänst som är på det sättet? Ja, jag skulle vilja våga det i alla fall. Den sista förändringen som jag skulle vilja tala om och lyfta upp här, det är förändringen som händer när jag blir en kristen i min familj. I min familj. Och då finns det en berättelse ifrån Apostlagärningarna 16. Om, jag tror det står en gamla översättning, purpurkrämerskan Lydia. Alltså ett jobb som hon hade, att vara purpurkrämerska. Hon var stenrik. Hon färgade tyger, tror jag det betyder. Hon var stenrik och hon blev en kristen. Och hon och hela hennes hus blev döpt. Hennes förändring påverkade också hela hennes familj. Och när man blir en kristen så kommer också ens familj att påverkas oundvikligen. Och det finns det jättemånga exempel på här inne. Och det finns det jättemånga exempel på som jag känner till också. En av dem är en nyinflyttad Frillesåsbo till exempel, vars man ännu inte är troende. Men den här kvinnan är så älskar Jesus så pass passionerat. En katolsk kvinna som har konverterat till protestantismen måste det bli genom att hon har gått med i vår församling nu då, som är protestantisk. Men hon har i alla fall en man som inte är troende. Men jag märker som ser på den här relationen att hon påverkar jättemycket. Och hon ber och vi ber. Och det blir en förändring, en positiv förändring. Men inte bara en positiv förändring alltid. Det kan också vara väldigt skrämmande. Det kan kännas väldigt hotfullt när en person i en familj drabbas av Gud. Kanske inte bara första gången utan också på nytt. När man på nytt blir drabbad av kristen tro så kan det bli en kris i ett äktenskap. Därför att den ena har blivit så förändrad. Och därför behöver man be som församling när något sånt här händer. När en blir förnyad. Att hela äktenskapet, hela familjen ska få med om det som Gud vill. Det hade varit enklare för oss, avslutningsvis, att låta våra barn stanna kvar på dagis. Det är så tryggt och bra på dagis. Det har vi ju tänkt varenda gång vi har lämnat in våra barn där. Det är fantastiskt, förskolan menar jag. Förskolan. Det är fantastiskt i förskolan. Men alla säger dagis ändå, faktiskt i Frillesås i alla fall. Till och med fröknarna tror jag. De leker, de har det mysigt, de äter äpplen och de har till och med en massa pedagogik. Jättebra pedagogik. Och vi är så tacksamma, men så ska de upp i nollan och ettan nu då, som jag berättade om i början här. De möter nya hotfulla situationer. Och det har varit enklare att låta dem vara kvar på dagis. Men jag har varit i Vitryssland och sett vuxna som är kvar på dagis. Därför att de har någon form av utvecklingsstörning som gör att de inte klarar av livet. Och då tänker man att då stänger man in dem på dagis tills de blir gamla. Så de lever hela sina liv på dagis. Tryggt tycker de, stagnation tycker vi och död som kommer utifrån. Och det är också enklare för oss att leva som vi lever, utan förändringar. Men utmaningen för varje troende är den som Jesus erbjuder sina första lärjungar. Kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Låt oss be. Tack kära Jesus för att du förändrar. Men vi vet också att det är väldigt svårt i våra sociala strukturer. Eller vi gör det svårt. Vi gör det svårare än vad det behöver vara. Hjälp oss att vara öppna. Hjälp oss att ta emot den som vi inte har träffat förut. Ta emot det nya och lite hotfulla. Men också bli mottagna. Precis som jag blev mottagen av den här gruppen utanför skolan. Hjälp oss Jesus i mitt personliga liv att inte stagnera utan komma tillbaka till dig. Hjälp oss i vår kyrka med de förändringar vi står i och hjälp de familjer som just nu kanske upplever en hotfull situation därför att den ene har mött dig igen och det känns konstigt. Jag ber Jesus Kristus att din vilja ska ske i Sävedalens missionsförsamling. Amen.